Fallolyckor är ett växande samhällsproblem, särskilt bland äldre över 80 år, där 9 av 10 skador orsakas av fall. Idag finns lösningar för att upptäcka och varna när någon har ramlat, men det saknas effektiva system som kan hantera larm vid akuta incidenter, där tiden från händelse till vård ofta är direkt avgörande. Projektet Autumn Leaves har tagit sig an just denna utmaning och utvecklat en systemmodell för ett effektivare vårdflöde vid akuta fallolyckor. Jag heter Maria Bergenheim och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-lösningar i offentlig sektor. Varmt välkommen du som lyssnar! Och välkomna till dagens gäster, Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA, och Mattias Sett, doktorand på institutionen för elektroteknik på Chalmers.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, vi befinner oss idag på Lindholmen Science Park i Göteborg. Och det är ju en arena för forskning, utveckling och innovation. Och det passar ju väldigt bra nu när vi ska prata just utveckling och innovation inom området digital hälsa. Men först en presentation av er. Hanna, vem är du?
Jag har en bakgrund faktiskt som bibliotekarie, way back in the day. Disputerat inom informationsvetenskap. En avhandling som handlade om video mellan ambulanssjukvård och akutmottagningar som jag gjorde i USA för jättelänge sedan nu.
Ja.
Så jag har inte egentligen fortsatt vidare inom liksom, det informationsvetenskapliga området, men däremot så har jag ända sedan dess jobbat inom tillämpning, utveckling, innovation inom det prehospitala området och ambulanssjukvården framförallt. Jag kom ju närmast ifrån, jag var föreståndare för Prehospen, Centrum för prehospital forskning i Högskolan i Borås, men är sedan 2019 anställd här på Lindholmen Science Park och sedan ungefär ett år på heltid här. Där jag då leder innovationsprogrammet PICTA, prehospital innovationsarena.
Ja, kort om PICTA bara.
Vi driver innovation, utveckling, förändring inom det prehospitala området, ambulanssjukvård, närliggande områden, involverar andra blåljusaktörer som polis och räddningstjänst, men också hemsjukvård, mobila team. Mer och mer av vården sker utanför sjukhusen idag och vi står ju liksom mitt i en omställning som kräver nya arbetssätt, nya verktyg, digitala verktyg. Vi jobbar jättemycket med att försöka sänka trösklarna hos liksom, offentlig verksamhet och inom den delen av vården. Att kunna använda och få access till liksom, sånt som är varje-dag-teknik i resten av samhället idag, som video.
Just det.
Som är så oerhört svårt att liksom, få in i den här typen av verksamheten, men som skulle kunna bidra med väldigt mycket. Så PICTA jobbar mycket med den här typen av projekt. Sammanföra akademi med vårdverksamheter, med företag, och vi arbetar neutralt, oberoende.
Det där var ju en radioövergång till akademin. Välkommen Mattias, berätta om dig.
Tack så mycket. Jo, jag är doktorand vid Chalmers sedan 2 år tillbaka. Jag har bakgrund som civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Och idag så arbetar jag och min forskargrupp med beslutsstöd och moderna IT-teknologier för att effektivisera sjukvården. Främst fokuserat på prehospital sjukvård och mobila team.
Autumn Leaves, förbättrad falldetektion i nära vård som det här projektet heter, det är ju ett prototyputvecklingsprojekt som har fått knappt 2 miljoner i finansiering via oss då på IoT Sverige. Och det är nästan avslutat, eller hur? Det återstår lite slutrapportering och så. Men det pågick då mellan januari 2021 fram till nu. Och det handlar ju om ett stort samhällsproblem, nämligen fallskador som vi ska prata mer om. Men egentligen så tar det ju avstamp i en ännu större samhällsutmaning som har med demografi att göra. Berätta.
Ja, men precis. Och för att koppla lite till det vi sa i inledningen så så blir vi ju fler och fler i världen samtidigt som vi lever längre. Och detta är parallellt då med att sjukvårdsresurserna minskar. Så det är ju ena bakgrundsproblematiken kan man väl säga. Det andra är att vi ser idag att det finns teknologier och sensorer för att distansmonitorera patienter i hemmen och så vidare. Men problemet ofta med de här lösningarna, det är att de oftast då fokar på långa händelseförlopp som monitorering av KOL och hjärtsvikt. Och sen så är de här systemen oftast då utvecklade av privata aktörer som inte kan kommunicera med varandra och inte med systemen inom offentlig sektor heller. Och det gör ju då att den här informationen, den viktiga informationen som samlas in av de här sensorerna och plattformarna, det man tar liksom inte tillvara på det och utnyttjar de här applikationernas fulla potential. Så att det ville vi kika vidare på hur vi kan göra det då och fokusera främst på hur vi kan hantera de här akuta incidenterna inom hemmen.
Berätta vad projektet går ut på.
Jo, men det handlar ju om att kunna dra med, alltså i framtiden kommer det också finnas mer och mer teknik i hemmen hos människor som vårdas i hemmet. Det kommer fler som vårdas i hemmet och inte kanske lika mycket på sjukhus och så. Och det kommer finnas mer teknik för olika typer av monitorering av olika typer av tillstånd. Och någonstans så ville vi ju i projektet bygga en slags modell för att börja testa hur kan vi dra nytta av den information som de här olika typerna då av sensorer och teknik och så faktiskt har möjlighet att bidra med. Till exempel då om fallolyckor i hemmet, om en person ramlar hemma. Mm. Att kunna få en rikare information redan vid larmet. Mm. Antingen om det sker då automatiskt eller hur det nu sker. Att larmcentralen, den som tar emot larmet, skulle få en bättre bild av vad som händer. Mm. Eller vad som har hänt. Det kan handla om då någon kanske faktiskt bara har ramlat. Om det finns teknik för falldetektion i ett hem så kanske den detekterar fallet. Men vi behöver ju också kunna veta hur allvarligt det är. Är personen medvetslös eller om det har föregåtts av någonting som har kunnat mätas liksom, som blodtrycksfall eller någonting sånt. Så kanske man då behöver skicka ut en annan typ av resurs än om det kanske är någon som bara har liksom glidit ner från sängen. Mm. Kanske behöver hjälp att ta sig upp. Just men då, ja, för det är ju så många aktörer involverade i liksom, vården i hemmet. Det är kommunala aktörer, hemsjukvården, det kan vara andra typer av team. Och sen så i de riktigt akuta fallen, ambulanssjukvården, den är ju regional. Så det är väldigt många som är involverade. Men ju bättre information man kan få om ett larm, desto lättare är det ju att se till att rätt resurser kommer på plats. Och inom då den tiden som är liksom... som krävs för att det här ska bli så bra utfall som möjligt.
Vi pratar ju då om händelser, alltså akuta fallolyckor då. Men beskriv hur ett vanligt scenario kan se ut då för vad som händer när det blir en sån här akut fallolycka.
Ja, jag vet inte om man kan säga ett vanligt scenario, för det kan ju variera beroende på region och kommun och så hur de arbetar. Men här i Göteborg så har ju de äldre oftast på sig ett sånt där trygghetslarm då, så de i händelse av ett fall då förhoppningsvis kan trycka på. Och det här larmet går ju vidare då till trygghetsjourens larmcentral som då analyserar det här larmet och försöker lista ut vad det är som har hänt. Och så skickar de en resurs hem till patienten. Och det ska ju tilläggas då att de här personerna som tar emot det här larmet är ju oftast då kanske inte medicinskt utbildade. Och oftast då så behöver de kanske tillkalla ytterligare resurser innan de faktiskt kan lista ut huruvida de behöver kalla på en blåljusresurs eller inte. Och tiden från att någonting har inträffat fram tills dess att patienten eller den äldre personen i hemmet då lyckas trycka på knappen och fram tills dess att en resurs är hemma hos patienten och sen tillkallat SOS. Och vidare då fram till att en ambulans då kanske är framme hos patienten. Det kan ju ta väldigt lång tid och gör oftast det i många fall då. Så att Det är ju så den problematiken ser ut idag. Mm.
Just det, och vi ska snart komma in då på hur den här systemmodellen som ni, eller den här prototypen då som ni har tagit fram, hur den fungerar. Men jag tänkte, om vi bara håller oss kvar vid den här kedjan, för det verkar ju vara som att det är alltså det är en kedja av händelser som sker när något, när en incident inträffar. Och den är ganska komplex. Alltså det är många händelser som ingår i den här kedjan, och det blir lite som att lägga ett pussel. Vi pratade lite grann inför det här om det. Hanna, hur har ni gjort för att kartlägga det här?
Ja, alltså, jag tror när vi gick in i projektet, vi hade ju aktiviteter som handlade om att förstå liksom involverade aktörers arbetsprocesser och förutsättningar och så. Men vi insåg ju när vi började titta på det här, hur, alltså komplexiteten, det handlar om olika huvudmän, det handlar om olika delar av vården som inte arbetar tillsammans liksom, särskilt mycket. Och inte delar liksom samma informationssystem. Jag menar hemsjukvårdens journaler och de som regionen och sjukhusen eller ambulanssjukvården kan se. Man har inte access till varandras, sådana saker till exempel. Så det som vi gjorde i ett av arbetspaketen, vilket jag tyckte var, blev ett väldigt viktigt bidrag med projektet också, var att en av projektdeltagarna som kommer från ambulansen här på Sahlgrenska tittade på just alltså olika hålltider i den här kedjan. Från det att någon trycker på då larmknappen och vad som händer. Och då fick ju hemsjukvården och Göteborgs stad titta på, de får inte dela information med varandra, inte inom projektet heller då. Vi ju liksom bidrar då med, för en och samma patient, vad händer? Vilken tid tryckte man på larmet? Vilken tid kom larmet till trygghetsjouren? Vem kom ut till patienten? När? Och sen då, från ambulansens perspektiv, när var ambulansen på plats och de stegen, när är man framme på sjukhus? När har patienten blivit inskriven till exempel, och sen också tittade på när man blev utskriven, så hela liksom antalet vårddygn och sådana saker för jag tror att det var kanske ett 50-tal patienter man liksom gick in på djupet och tittade på det här, och då blev det ju tydligt att ibland kunde det handla om att från att någon har tryckt på larmknappen tills att patienten faktiskt blev inskriven kunde det handla om ganska många timmar. Och har man till exempel då drabbats av en fraktur eller någonting, som har också väldigt ont. Det påverkar ju utfallet, mortalitet och sådana saker också. Hur länge man kanske har varit tvungen att vänta liksom, på att komma rätt.
Och framförallt då kopplat till äldre personer som oftast då kanske är lite skörare, så blir det ju extra kritiskt.
Precis. Så att vi kunde ta fram liksom två typfall på något sätt. Ett där det gick ganska så fort och där det inte var så komplicerat. Och sen ett där, hade man bara tittat på liksom starttid och sluttid, så hade man ju tyckt, oj, det här var väldigt lång tid. Men när man börjar titta på de här liksom mellantiden, alla stegen och alla aktörer som involveras, förstår man varför det är så en komplex process. Så vi har visualiserat den, har vi gjort också. Och utgått från den i liksom att ta fram sen, okej, hur skulle olika typer av teknik kunna bidra till att den här processen skulle kunna gå något snabbare?
Projektet har ju involverat flera olika aktörer. Dels då Pikta, ni har ju varit projektkoordinator. Och från offentlig sektor så är det då Göteborgs stad, och från Västra Götalandsregionen så är det ambulanssjukvården och sjukvårdens larmcentral som du nämnde. Och sedan från akademin så är det ni på Chalmers som har varit involverade. Och sen så är det då flera företag från näringslivet. Då har vi då Qviva, Imagine Care, Raytelligence, Camanio och Intersystems som har varit med. Så det är rätt många aktörer. Och hur har ni kunnat samverka, och vad har samverkan betytt att ha med alla de här? Säger du, Mattias?
Ja, men det har väl egentligen kanske varit en av de viktigaste faktorerna att faktiskt ha med så många olika aktörer som möjligt. Just för att vi ser ju att vi idag har ett stort problem med interoperabiliteten. Alltså hur vi kan få de här olika systemen att samverka. I händelse av ett fall inom exempelvis då hemsjukvården så, eller i hemmet, så vill vi ju på något sätt i händelse av en akut incident kunna samla in all möjlig tänkbar information om den här patienten för att på så sätt reducera de här tidsfördröjningarna som vi har tagit upp och också då på så sätt öka patientsäkerheten och effektivisera vården. Och med hjälp av de här olika aktörerna så har vi ju faktiskt då kunnat visa på att med den här informationen, den finns där ute någonstans. Så det handlar egentligen bara om att på ett smart sätt samla in den här informationen och göra något vettigt med den.
Mm. Precis, och sen också liksom, ja, visa att det går att kanske få in då som Ratelligence som har en slags radarteknologi för att detektera fall. Liksom, då är det ju en pusselbit skulle det kunna vara. Medan andra leverantörer har andra delar. De kanske har hemmonitoreringssystem som används för någonting annat och att man ska kunna använda då information därifrån. Men bara för att det går att samla den här informationen in i en tjänst till larmcentralen så betyder ju inte det, alltså den. Där var det väldigt viktigt att vi hade med oss larmcentralen för hur behöver den här informationen se ut och presenteras för att den faktiskt ska vara till hjälp. Det går ju inte bara så här massa parametrar och både hur den ska se ut och presenteras men också inledningsvis vilken information är relevant för en larmoperatör eller larmsjuksköterska. Vad skulle kunna bidra till av den som skulle kunna finnas tillgänglig från, i den här situationen? Vad skulle kunna bidra till ett bättre beslut? Vad är centralt? Där gjorde vi någon slags inventarie, liksom en lista, bruttolista på vilken typ av information är liksom så här, är puls, är vad är det för parametrar, vilken info liksom är det som, ja, men som precis. Är central liksom, och prioriterade och rangordnade och utgick mycket från det.
Ja, men precis, att tjänstleverantörerna har ju kunnat erbjuda med tillgång till den här datan som vi behöver och larmcentralen och de andra aktörerna har ju hjälpt till då att sortera ut om vilken typ av information ska presenteras när i tiden för vem.
Just det.
Ja, vad är användbart för vem?
Ja, men
för bara för det går att skicka jättemycket grejer så ska vi ju av väldigt många olika anledningar inte bara göra det, om man säger så.
Nej, men precis. Ja.
Berätta om den systemmodell som ni har tagit fram. Ni har ju byggt en plattform som kallas för ASAP Core. Acute Support Assessment and Prioritizing Core. Stämde det?
Ja, men precis.
Ja, precis. Men berätta om den.
Ja, men precis. Vi kan väl kort säga då att den här systemmodellen är ju tänkt då att användas som en typ av interoperabilitetsmodell som tillåter oss att samla in data oberoende vart datan kommer ifrån ursprungligen. Och med syfte att kunna erbjuda en liksom större informationsrikedom, om man ska kalla det, till då exempelvis larmoperatörer och ambulanspersonal. Men det är också viktigt att påpeka att den här systemmodellen som vi har tagit fram, det är ju inte på något sätt tänkt att den här ska agera ensamt eller enskilt i liksom verksamheten eller sådär, utan de här processerna som vi har idag med trygghetslarmen och så vidare, det vill ju vi inte ta bort, utan det kan ju fortfarande finnas kvar, men den här systemmodellen erbjuder ju ytterligare liksom ett skydd, eller vad man ska kalla det då, ytterligare ett sätt att effektivisera.
Bättre beslutsunderlag kan man säga egentligen, precis. För att veta vad, kunna bedöma situation, vad är rimligt, vad behövs.
Men precis, istället för att ambulanspersonalen endast har en adress och ålder att gå på, så vill vi med den här modellen kunna exempelvis då erbjuda personalen att de har tillgång till exempel kanske realtidsdata om patientens hjärtfrekvens och andning eller vakenhet eller vad det nu kan vara för relevanta parametrar som de vill komma åt då. Och även kanske komplettera detta med sjukdomshistorik och vilka mediciner patienten går på, om de lider av benskärhet eller annat som kan vara viktigt.
Hur har ni jobbat med interoperabilitet? För det är ju, känns ju som grundläggande i den här, att få in all den här datan och kunna samköra.
Ja, precis. Och i projektet så har vi valt att förhålla oss till FHIR-standarden som den heter. som är en kan man säga att det är en populär standard, har blivit under de senaste åren i alla fall väldigt populär i sammanhanget IOMT eller Internet of Medical Things då, som det så fint heter.
Ja, och berätta lite om det. Nu får vi ju stanna till vid det begreppet. Vad innebär IOMT, Internet of Medical Things?
Ja, men kort kan man säga att det är ju som IOT fast där de här olika sensorerna och applikationerna används för att samla in hälsodata på något sätt då. Så att kan man säga att det är liksom en förlängning av IoT eller en del av IoT.
Just det. Och FHIR nämnde du också då, som står för Fast Healthcare Interoperability Resources.
Precis. Så det är ju, kan jag säga, en standardspecifikation då som specificerar hur utbytet av hälsoinformation ska gå till. Så att det specificerar dels REST-API:er och även då format och semantik för hur den här informationen ska skickas mellan olika system. Så den har vi valt då att använda oss utav i projektet bland annat.
Vad har leverantörerna behövt göra i det här då?
Det har varit viktigt att tillsammans med leverantörerna och aktörerna komma överens om, ja, men hur ska vi anpassa den här standarden för projektet? För att bara för att man säger att vi ska använda en viss standard, så finns det ju många olika sätt som man kan använda standarden på. Så att dels så handlar det ju om att komma överens om vilka resurser som vi ska använda. Och resurser är ju då en komponent i FHIR-standarden. Som specificerar vilken typ av information det är som vi ska skicka. Så dels det. Och sen då att de utvecklade REST-API:er som vi... där vi skulle kunna gå ut och då efterfråga information från deras plattformar.
Så alla leverantörerna har ju någon slags hemmonitorerings system och är ju alla liksom stora aktörer på den marknaden och inom det området. Så då fick de ju inom projektet liksom möjlighet att ta fram en API för att kunna skicka datavariabler till den här ASAP Core-tjänsten. Liksom. Så att någonstans kan vi demonstrera där att så här går att göra. Och det handlar ju inte om specifikt bara den här tillämpningen, alltså fallolyckor i hemmet, eller de här specifika variablerna som vi i det här fallet bedömde var relevanta från respektive leverantör. Utan det är ju snarare principiellt. Liksom. Här har vi olika leverantörer som alla har sitt system och sina gränssnitt. Liksom. Vi kan samla den informationen.
Ja. Så det också som ett tillägg där, i början av projektet så skapade vi, tror jag, 6 stycken personas, alltså 6 typfall kan man väl säga. Typfall av patienter som kan exempelvis drabbas av, eller råka ut för en fallolycka inom hemmet. Och tillsammans då inom projektet kom överens om, amen, eller lista ut kanske snarare vilken typ av information är relevant att liksom samla in i de här enskilda fallen då.
Och vad kan respektive leverantör utifrån sina plattformar och tjänster bidra med?
Har det varit lätt att samverka med alla leverantörer? Eller har ni haft några utmaningar kring det här?
Alltså, det är klart att vi alltid har, och det handlar inte om leverantörer eller om liksom, akademi eller vårdverksamheter, men i den här typen av, det är ganska komplexa samverkansprojekt. Vi är ganska många, och projektet startade ju 2021, mitt under pandemi. Första gången vi fick möjlighet att ses var ju liksom efter typ 1,5 år in i projektet. Väldigt många av oss hade inte jobbat ihop tidigare och sådär. Det är klart att det är en utmaning. Leverantörerna å ena sidan hade ju väldigt mycket att göra under de här perioderna. Det var efterfrågan på deras tjänster. Och vårdverksamheten hade ju också, de var ju också mycket, mycket hårt ansträngda. Gick upp i stabsläge liksom till och från hela tiden och sådär. Så att det här var ju parter. Medan vissa av oss andra, där var det snarare så att verksamheten, jag ska inte säga, vi stänger ju inte ner, men håll er hemma, nu jobbar vi hemifrån, nu gör vi bara minsta möjliga liksom, som behövs. Att gå in med så olika förutsättningar är ju alltid svårt. Och dessutom mycket så här personal som flyttades liksom både mellan parter och inom de här både företagen och olika verksamheterna. Mm. Det var jättekrångligt såklart har det varit. Mm. Men jag kände nog ändå när vi i slutet där, fasen, vi rodde det i land och alla har fått ut någonting av projektet. Vi har visat, kunnat demonstrera och visa på möjligheterna och vissa grejer. Och vi har kunnat liksom lyfta upp den här problematiken. Men samtidigt, ett prototyputvecklingsprojekt. Jag tror att vi själva hade lite, ibland lite lätt för att gå lite för långt i tanken. Mm. Vi ville längre liksom än prototyputvecklingsprojektet.
Ni har ju gjort avgränsningar. Berätta.
Ja, dels så handlar det om att ta fram en prototyp för att visa på att det var möjligt det här, att överhuvudtaget göra det. Men inte att det skulle liksom implementeras eller integreras i annan systemmiljö. Alltså larmcentralernas liksom system. Det är alldeles för komplext. Vi måste ju först börja med att visa att det går. Vilket också gör att det här med olika juridiska aspekter, juridiska, integritetsmässiga, legala, har vi inte hanterat alls. För att steg ett är ju att visa det går, vad nyttan skulle kunna vara. Och vi har liksom identifierat var någonstans finns de här liksom möjliga liksom skärningspunkterna där man behöver ta ställning till det. Data mellan huvudmän, alltså olika typer av sådana saker. Det är väl en sån ganska central avgränsning. För skulle vi börja med dem, då hade vi ju aldrig liksom kommit igång. Det är ju sådana här stora processer. De drivs ju på helt andra nivåer än vad ett liksom litet projekt kan göra.
Ja, precis. Det är en mycket större fråga.
Ja, det är. Och de måste ju lösas. Det är inte bara för vårt projekt skull. De måste ju, ska vi komma någon vart i omställning av vården, så måste de här lösas och hanteras. Och nu börjar man ju förstå att varje region kan inte heller sitta, eller varje kommun, och göra egna tolkningar, utan nu behöver vi lyfta de här nationellt. Så det är klart att vi kan bidra till den diskussionen. Mm. Men vi valde att inte ta hänsyn till dem i projektet. För vi använder ju inte heller liksom riktiga patienter på det sättet.
Nej, just det. För ni har använt er av testdata så att säga.
Ja, men precis. Det stämmer. Så att det är ingen data om kring riktiga patienter. Ja.
Jag tänker också på sådana här frågor kring uppkoppling och sådär. Nu är vi ju i en storstad. Men jag tänker mig på landsbygden. Hur har ni tänkt på sådana saker i projektet?
Skulle jag nog svara på den frågan.
Det ingår också i avgränsningarna kanske.
Ja, men lite så. Vi har ju fokuserat främst på integrationen mellan ASAP Core då och tjänsteleverantörernas plattformar. Så att på sensorsidan, hur leverantörerna har valt att skicka data från sensorerna till sina plattformar, det är inte någonting som vi har kikat på, utan det har vi utelämnat ur detta projektet. Men kort kan man ju säga att vi har ju använt, eller leverantörerna använder ju protokoll då som är lämpliga för olika devices som körs på batteri. Och som,
till exempel?
Ja, men till exempel MQTT-protokollet.
Mattias, du sa ju inför det här samtalet när vi pratade lite grann att tekniken är inte problemet, och det har ni ju varit inne på lite grann nu. Ni har så att säga bevisat att det går att göra detta. Men ja, vad är problemet då? Vad behöver vi göra för att komma framåt? Om du fick spåna fritt här.
Ja, det är stora frågor.
Ja, såklart.
Men precis, alltså. Tekniken finns ju där. Det finns otaliga standarder som man kan använda. Det handlar ju liksom om att koordinera ett sånt här projekt, och att koordinera liksom arbetet, att komma överens om hur vi ska göra och att alla liksom följer det. Det är ju en aspekt, men sen är det ju ännu större problem att komma fram till. Okej, men vi kan samla in all den här datan och vi kan analysera den med maskininlärning och vi kan göra detta och detta, men hur ska den informationen användas i praktiken? Det som vi var inne på innan, att ja, men i händelse av en fallolycka eller stroke eller annat akut, vart ska informationen skickas? Vem ska få larm och hur ska de processerna gå till? Det skulle jag nog säga är de största utmaningarna. Och inte minst då det här med liksom de regulatoriska och legala bitarna. Det är ju också ytterligare en dimension som försvårar.
Nu pratar vi ju om fallolyckor. Men som ni sa, det skulle ju lika gärna kunna handla om andra typer av akuta situationer.
Ja, men precis. Absolut.
Vi har ju parallella och andra projekt som liksom bygger lite på samma princip. Ett projekt som heter Typen som handlar om hur man skulle kunna få rikare larminformation vid trafikolyckor. Där finns det ju också, istället för om vi nu pratar i återomliv, så är det ju, vi pratar om hemmonitoreringssystemen eller smartklockor och sådana saker, vad som finns i hemmen, att dra nytta av det. Men vid en trafikolycka, jag menar dagens fordon, samlar in massor av information om fordonet, om föraren, om körningen, om massa saker. Men den informationen används ju inte heller alls i de här, alltså när någonting händer. Där har vi tittat på utifrån samma principer. Hur skulle man kunna använda viss av den informationen så att den automatiskt också går liksom med i larmet till larmcentralen? Det är ett exempel liksom på den typen av tillämpning. Och vi kan hitta ganska många situationer där det finns möjlighet att faktiskt utnyttja liksom mer vad människors, till exempel en mobiltelefon, vad har vi för kapacitet där? Vi kan sätta igång en videoström, vi kan skicka med det här och det här. Och då pratar jag inte om att det är något som händer passivt, självklart är det något som människor aktivt måste vara liksom, del i att göra. Men det är väldigt mycket information som idag inte utnyttjas, men som finns.
Ja, men precis. Och vi tror inte heller att lösningen är att bara slänga in massa olika sensorer i hemmet och så löser det problemet, utan det handlar ju om att liksom, ja, men komma fram till vad för sensorer som ska användas, vilken data är liksom relevant i de olika fallen och sen liksom hantera det på ett smart sätt.
Och det är ju någonting som egentligen rör då alla regioner i Sverige. Har ni haft något utbyte eller kontakt med andra regioner nationellt?
Alltså, vi jobbar ju med olika regioner i flera olika projekt och jag skulle vilja säga att det som från Pictas perspektiv är helt centralt, det är att vi i alla de projekten vi gör, oavsett om en region är inkluderad eller involverad i själva projektet eller om det är flera, så är kunskapsdelningen och erfarenhetsdelningen helt avgörande. Det är väldigt vanligt idag att en verksamhet i en region, en annan verksamhet, testar någonting. Ja, det här var lite svårt, det här funkade inte jättebra, vi lägger nog ner det, vi gör inte. Men man berättar ju inte om det. Och då sitter en annan verksamhet i en annan region, så testar de samma grejer, går i så här, samma typer av problem. Vi försöker samla erfarenheterna från våra projekt, oavsett om det handlar om att ta fram liksom, vill ni börja använda video från ambulansen till sjukhuset? Hur kan man jobba med informationsklassningar? Hur kan man alltså samla och dela erfarenheter så mycket det bara går? Det kan vara svårt ibland, men det tror jag är helt avgörande. För det är också lite befängt. Någonstans så står alla regioner inför samma typ av utmaning när det gäller liksom det här med det demografiska och vårdens omställning.
Gäller ju hela Europa.
Ja, men det gör det ju. Men vi har 21 regioner som liksom på något sätt lite blir ibland egna problemägare och då behöver liksom ta fram sin egen lösning på vissa av de här frågorna. Där ser jag hur avgörande det är att försöka lyfta där man kan det här till en lite mer nationell liksom, i alla fall diskussion. Liksom.
Vad händer härnäst?
Ja, men vi tar väl med oss den här systemmodellen kan man säga. Alltså ASAP Core kommer ju leva vidare och fortsätta utvecklas och använda sig i andra projekt. Och förhoppningen är ju att kika vidare på de här legala frågorna och se hur man kan liksom ta det ytterligare ett steg närmare verkligheten.
Precis, jag menar vi siktar ju på gemensamt att gå vidare med både det här Typen-projektet, fokusera på liksom, trafikolyckor. Ni har ju också ett parallellt projekt som fokuserar på tillämpning i en trauma, är det väl?
Ja, det är ju faktiskt ett IoT Sverige-projekt.
Ja, men det stämmer.
ASAP-POC.
Ja, Point of Care.
Precis, så vi har ju liksom, det är återigen, där lägger vi också pussel, vi då, som är flera aktörer som samarbetar, att det är så stora komplexa problem.
Mm.
Så ett enda projekt kan aldrig liksom nå vad ska man säga, målet. Men däremot får vi pussla, titta på olika, en lösning, olika tillämpningar som triggar liksom att ta en lösning vidare. Vi har haft projekt med det här med video från inringare till larmcentral som vi håller på att skala upp nu. Det är ju också en IoT, det hade vi också inom IoT-programmet tidigare. Det är också en liksom, IoT-aspekt, om man nu ser mobiltelefonen som någon slags sensor ute i samhället. Och koppla det liksom till de här andra projekten. Så att någonstans vi lägger pussel, vi tar steg för steg.
Slutligen då, vilka är de främsta lärdomar som ni tar med er? Har ni fått några aha-upplevelser?
Ja, och just i det här projektet så, eftersom vi jobbar mot ambulanssjukvården mycket, ofta så är det kanske då regionerna vi har med oss. I det här projektet hade vi faktiskt också kommunalt, det vill säga Göteborgs stad och hemsjukvården här. Jätteviktigt, vi märkte ju så här, när ambulansen, larmcentralen och hemsjukvården, eller staden då fick liksom sitta ner ihop, prata om samma sak. Bara det var ju väldigt, väldigt bra. Oavsett vad det genererar för teknisk lösning. Plötsligt så fick man prata om det här, alltså vi pratar om samverkan hela tiden. Den är ju komplicerad när det är över huvudmannagränser och inom olika, liksom, olika aktörer inom vården. Det tyckte jag var väldigt... Vi fick med oss mycket från de dialogerna i det här projektet som också visade på andra saker vi behöver ta vidare. Så jag kan väl tycka att ibland det är aha-upplevelser, ja, men kanske mer, oj, det finns väldigt mycket mer att dra i här.
Ja, såklart. Ja. Från min sida så var det nog återigen det här med tekniken, att det är verkligen inte problemet. Alltså den finns där.
Just det. Vi har ju gjort en iscensättning, en film om projektet.
Bra, Hanna, det måste vi. Innan outrot här måste vi bara puffa för den. Berätta.
Ja, vi gjorde ju, alltså vi iscensatte två av de här liksom, situationerna där den här tekniken skulle kunna bidra på olika sätt. Och gjorde en film om det. Så att det är som riktiga, alltså situationen när någon ramlar hemma. Vad som händer med liksom, trygghetsjour, ambulanspersonal. Så vi använder liksom, alla de aktörerna in i att levandegöra. Och precis. Vi hoppas liksom, kunna visa på vad den här typen... Det kan vara ganska abstrakt annars, den här typen av teknik.
Ja, nej, men den där filmen kan vi verkligen slå ett slag för. Den visar ju olika scenarier för vad som händer. Och ni hittar den på Pictas hemsida eller på IoT Sveriges hemsida. Då säger jag tack så mycket till Hanna Maurin Söderholm och Mattias Sett för att ni var med i IoT Sveriges podcast och delade med er av era erfarenheter kring projektet Ortomlivs förbättrad falldetektion i nära vård. Tack!
Tack så mycket.
Tack så jättemycket!
Du har lyssnat till en podcast från IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är skriven av Johannes Bergenheim och jag som producerat heter Maria Bergenheim.